إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter idag att gå igenom boken Usul al-Thalatha som vi började gå igenom förra veckan av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Och vi sa att det här är en av de bästa böcker som har skrivits för att lära sig islams aqida, trosuppfattning, kortfattat. Och det är den boken som man ska börja med att studera. Och sen så gick vi in i talade lite grann om författaren. Och vi nämnde att vi kommer att basera vår förklaring på Sheikh Ibn Baz rahimahullahs förklaring. Och det finns även 6 andra förklaringar på den här boken som jag inte nämnde förra veckan. Och bland de förklaringarna som vi kommer att referera till är Sheikh Ibn Uthaymins förklaring, Sheikh Fawzans förklaring, Sheikh Ubayd Jabiris förklaring, Sheikh Ahmed Najmis förklaring och Sheikh Zaid Al-Madkhalis förklaring och Ibn Baz förklaring självklart. Det är de som jag kommer på nu. 6 stycken. Och vi pratade förra veckan om Al-Basmala. Och Al-Basmala är då att man säger Bismillahirrahmanirrahim. Och i vissa tryck på boken så står det Al-Basmala och i vissa så står det inte. Och i vilket fall som helst så förklarar ulema detta, att han börjar med Bismillahirrahmanirrahim. Och vi sa att han gjorde det i enlighet med Koranen, där varje sura börjar med Bismillahirrahmanirrahim förutom surat Tauba. Och även att profeten Muhammed s.a.w. brukade börja sina brev med Bismillahirrahmanirrahim när han skickade brev till kungarna. Så att det är någonting rekommenderat att man börjar allting viktigt med Al-Basmala, att säga Bismillah. Och sen gick vi in på de fyra sakerna som varje människa måste känna till. Då författaren säger I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinul islam bil adillah. Att vet att vi måste följa 4 saker. Vi måste skaffa oss kunskap. Och med kunskap menar vi att känna till Allah, hans profet alaihissalatu wassalam, och att ha kännedom om religionen islam genom dess bevis. Och sen att man handlar i enlighet med den här kunskapen man har fått, och att man kallar till den kunskapen man har fått, och att man har tålamod i de svårigheter som finns i att kalla till Allah och hans religion. Och vi förklarade dessa saker förra veckan. Och nu kommer vi att läsa Sheikh Ibn Baz förklaring på dessa saker. Vi tog lite från andra förklaringar. No. Så han säger här Sheikh Ibn Baz rahimahullah, och som vi sa så kommer vi läsa på arabiska inshallah ta'ala och översätta direkt. Han säger vad det gäller kunskap, fa'ala al-insan an yata'allam wa yatasabbar hatta yakuna 'ala bayyinatin wa ya'rifu din Allah alladhi khalaqa wa khuliqa min ajlihi wa hadha al-'ilm huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah fa hadha awwal shay'in an yatabassara al-'abd man huwa rabbuh. Människan måste lära sig och måste fördjupa sig i den här kunskapen så att han står klart och fast på bevis i det han tror på. Att känna till Allahs religion, den religionen som är anledningen till att vi skapades. Och den här kunskapen omfattar att känna till Allah och känna till hans sändebud och känna till islams religion med dess bevis. Det här är den första saken som muslimen måste göra. Att känna till sin herre, att veta, för ya'rifu anna rabbahu al-khaliq alladhi khalaqahu. Han måste veta att Allah är hans herre som har skapat honom. Wa razaqahu, och försörjt honom. Wa asta ilayhi an-ni'am, och han som har gett honom alla de välsignelser han har fått. Wa khalaqa man qablahu, och han som har skapat alla som levde innan oss. Wa yakhluqu man ba'dahu, och han kommer att skapa alla de som lever efter oss. Wa huwa rabbul alamin, wa annahu al-ilahu al-haqq al-ma'bud alladhi la yastahiqqu li'ibadati siwahu abadan. Och att han är allvärldens herre, och det är han som är den sanna guden, den enda som förtjänas att dyrkas. Och ingen annan förtjänas att dyrkas. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Ingen ängel som står nära Allah, eller ingen profet som har blivit sänd. Wa la jinn wa la ins wa la sanam. Och inte heller någon jinn, någon demon, eller någon människa, eller någon staty, och ingenting annat. Bal al-ibadatu haqqun lillahi wahda. Dyrkan är snarare Allahs enda rätt, eller Allahs enda, eller den skyldigheten av oss är att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa al-ma'bud bihaq wa huwa al-mustahiqqu bi an yu'bad. Så han är den som dyrkas ut i sanning. Och om man dyrkar någonting annat så är det falskt. Och det är också han som förtjänas att dyrkas. Det är också Allah subhanahu wa ta'ala som förtjänas att dyrkas. För ta'rifu, och han är allvärldens herre. Och han är rabbuka och khaliquka och ilahuka al-haq subhanahu wa ta'ala. Så han är allvärldens herre, och han är din skapare och din gud, den sanne guden. Upphöjd är han subhanahu wa ta'ala. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. Så du måste känna till den här första frågan, som är att känna till din herre, din profet och din religion med dess bevis. قال الله وقال رسول لا برأي ولا بقول فلان. Vad menas med bevis? Han säger, bevis är Allah säger, profeten säger sallallahu alaihi wasallam, och inte att min åsikt är si och så, eller den här och den här personen säger. Och han nämner också ulema som Sheikh Fawzan till exempel, att då Sheikhen sa att man ska känna till de här sakerna med dess bevis. Det här gör, eller lär oss, att man ska inte göra taklid, man ska inte följa saker blint, och speciellt saker som har med trosuppfattning att göra, utan man måste endast ta det som finns i Koranen och Sunnan. Och det som de lärda säger förklarar vad som finns i Koranen och Sunnan. Och deras tal i sig själv är inte bevis. Det här är något viktigt som man måste förstå, att de lärdas tal är inte bevis, utan beviset är Allah säger och profeten säger. Men de lärda förklarar för oss vad som står i Koranen och vad som står i Sunnan, och dess rätta förståelse. وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه. Och det här är islam, alltså att tro på Allah, hans profet och religionen islam, och att känna till dessa saker. Det här är den islam som du är beordrad att gå in i. الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به. Och du är också beordrad att hålla fast vid den här religionen. وهو عبادة الله الذي قال الله فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Och den här religionen är att dyrka Allah uppriktigt, att endast dyrka Allah, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och den här versen finns i surat al-Dhariyat, vers 56. هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك مهارمه. Så det här är islam, att lyda Allah och hans sändebud, och att göra de saker som man är beordrad med att göra, och lämna de saker som man är förbjuden, som man har blivit förbjuden från att göra. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Så den här dyrkan är den som vi skapades för. Och det är meningen med livet. Och det är den som Allah har beordrat hela mänskligheten med. Då han säger: "O människor, dyrka er herre." Surat al-Baqara, vers 21. Yani, "U'buduhu bita'ati awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa islam al-wajhu lah wa takhsisuhu bil-ibadati subhanahu wa ta'ala." Alltså dyrka Allah genom att lyda honom i de saker han har beordrat. Och håll er borta från de saker han har förbjudit. Och underkasta er själv till Allah. Och dyrka endast honom. Det är det här som är dyrkan. Och sen säger han: وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ. Och känna till hans sändebud. ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. Vilket är att känna till din profet, och han är Muhammad, son till Abdallah, son till Abd al-Muttalib, al-Hashimi, al-Qurashi. Quraysh är en stam och Hashim är en grenstam kan man säga, som är under den stora stammen som är Quraysh. Al-Mekki, han som är från Mekka, thumma al-Madani, och även han som är från Medina. Alltså han bodde först i Mekka och sen så bodde han i Medina, alayhi salatu wassalam. Fata'rifu annahu nabiyyuka wa anna Allah arsalahu ilayka bidinil haqq yu'allimuka wa yurshiduka fatu'minu bi annahu rasulullah haqqan wa anna Allah arsalahu lil alamin jami'an min al jinn wal ins. Så du känner till att han är ditt sändebud och att Allah har sänt honom med den sanna religionen som han har lärt ut. Han har lärt oss den och han har väglett oss till den. Så vi tror på att han är Allahs sändebud, Allahs sanna sändebud, och att Allah har sänt honom till hela mänskligheten, alla människor och alla jinner. Wa anna al-wajibu ittiba'ahu, och att det är en plikt för oss att följa honom. Wa sayru ala manhajihi, och att gå hans väg. وسياتي تفصيل هذا في الاصل الثالث من الاصول الثلاثه. Och det här kommer vi att förklara djupare då vi kommer prata om den tredje principen och den tredje grunden, som just är att tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och Sheikh Fawzan hafizahullah, han säger en fin sak här. Han säger att du ska känna till din profet, hans släktträd, hans stad som han kommer ifrån, och du ska känna till det han har kommit med, alltså uppenbarelsen. Och du ska också känna till hur uppenbarelsen kom till honom och hur han kallade till islam i Mekka och i Medina, och känna till hans sira, hans historia, även om det skulle vara på ett förkortat sätt. Och det är inte passande för en muslim att vara okunnig och ignorant om dessa saker. Hur kan du säga att du följer Allahs sändebud och du vet ingenting om honom? Det här är någonting som är ghayra ma'qul, som är ologiskt. Att du säger jag följer den här människan och du vet ingenting om honom. Så därför åligger det oss att studera hans sira sallallahu alaihi wasallam. Och sen fortsätter Sheikh Ibn Baz rahimahullah, då han har förklarat färdigt tron på Allah och hans sändebud och islam som är vår religion, och fortsätter med den andra punkten som är att agera med den här kunskapen. Den första punkten är kunskap och den andra är att agera i enlighet med den här kunskapen. Han säger: "Ey, en ta'amala bihada din min as-sala wa sawm wa jihad wa hajj wa iman wa taqwa." Att du ska agera med de saker som den här religionen beordrar med: bön, fasta, jihad, att sträva, att göra hajj, att ha iman, att ha Guds fruktan, att du ska agera med islam, eftersom att du är skapt för att dyrka Allah i denna religion. Makhluqun li'ibadatillahi fa'alika an ta'lam wa ta'mal bihi. Så du är skapt för att dyrka Allah, så du måste ha kunskap och sen agera med den här kunskapen du har fått. Fata'budu Allah wahda, så du dyrkar endast Allah och etablera bönen och betala zakat och fastar i Ramadan och du gör hajj till Allahs hus och du tror på Allah och hans änglar och hans sändebud och hans böcker och den yttersta dagen och du tror på ödet vare sig det är gott eller ont och du beordrar det goda och förbjuder det onda, du är snäll och lyder dina föräldrar, du håller relationen med din släkt och allting annat som religionen har beordrat med. فَتَعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ. Så du ska agera med de saker som Allah har beordrat med. وَتَنْتَهِ عَمَّا نَهَكَ اللَّهُ عَنْ. Och du håller dig borta från allt det som Allah har förbjudit dig från. وَتَتْرُكَ الْمَعَاصِ أَلَّتِ أَنْتَ مَنْهِيُ عَنْهَا. Och du håller dig borta från alla synder som Allah har förbjudit oss från att göra. وَتَفَعَلَ الْوَاجِبَاتِ أَلَّتِ أَنْتَ مَأْمُورٌ بِهَا. Och gör alla de förpliktelser som du är beordrad med att göra. Och sen fortsätter Sheikhen och förklarar den tredje punkten som är ad-da'watu ilayhi, att kalla till den här kunskapen som man har fått. Och han säger ay antad'u ila hadha ad-din fatansah nas bi an yastaqimu alayhi. Att du måste kalla folk till den här religionen och uppmuntra folk att hålla sig fast på den här religionen. Wa turshiduhum wa ta'muruhum bil ma'ruf. Och du vägleder dem och beordrar dem med det som är gott. Wa tanhahum 'anil munkar. Och förbjuder dem från det som är ont. Hadihi hiya da'watu ila din al-islam. Det här är att kalla till religionen islam. Fa 'ala kulli muslim an yad'a ila Allah hasba taqatihi wa 'ilmihi. Så det åligger varje muslim att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala så gott han kan och i enlighet med den kunskapen han har. För kullu wahid rajulun aw imra'atin 'alayhi qistun min hadha al-wajib min at-tabligh wa da'watu wal-irshad wan-nasiha. Så det åligger varje man och kvinna att kalla till den här religionen, att föra den vidare och att ge råd till människorna. Wa an yad'u ila tawhidillahi, och att de ska kalla till tawhid, som är monoteism, att endast dyrka Allah. Wa ila salati wal muhafadatu alayha, och de ska också kalla till bönen, och de ska också säga åt folk att ni måste bevara den här bönen. Wa ila zakah wa ada'iha, och de måste också kalla folk till att betala zakat som är almosan. Wa ila sawm ramadan wa hajj bayt ma al-istita'a, och kalla folk till att fasta i ramadan och att göra hajj om de har möjligheten till att göra det. Wa ila birr al-walidain wa silat al-arham wa tark al-ma'asi kulliha, och också beordra folk med att vara snälla mot deras föräldrar, hålla familjerelationen och att lämna alla synder. Och sen går sheikhen in på den fjärde och sista punkten som är as-sabru 'ala al-adafi, att man ska ha tålamod i de motgångar och svårigheter man kommer att bemöta då man kallar folk till islam. För om man har kunskap och man agerar och man kallar folk till islam, då kommer man också att få motgångar och svårigheter, vilket kräver tålamod, för annars kommer man att ge upp. Så sheikhen säger ay yasbir ala al-adha fi hadhihi al-ashya' fa qad yahsul lil-insan adha qad yat'ab min al-mad'u aw ghayrihi min ahlihi aw ghayrihim. Så personen måste ha tålamod i dessa saker vi har nämnt, för en person kan få motgångar och han kanske blir less på att han kallar folk och de inte vill besvara det han säger, eller han pratar med sin familj och andra människor, och han får inget gehör för det han säger. فالواجب الصبر والاحتساب واحتساب الأجر عند الله. Så det som är en plikt är att ha tålamod och att också ha hopp om att Allah kommer att belöna mig för det som jag gör. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. Så den som är troende, han har tålamod i att tro på Allah och tålamod i att agera i enlighet med islam och tålamod i att göra alla de saker som Allah har beordrat och hålla sig borta från de saker Allah har förbjudit. Och han har också tålamod i att kalla till Allah och att lära ut folk, att påbörja det goda och förbjuda det onda. فَلَبُدْ مِنَ الصَّبْرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا. Så personen måste ha tålamod i alla dessa saker. فَالدِّين كُلُّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ. Hela religionen kräver tålamod. Man måste ha tålamod i att kalla till Allah och tålamod i att be och tålamod i att betala zakat, att fasta, att göra hajj, att påbörda det goda och förbjuda det onda. Tålamod i att inte falla in i synder som är haram. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه. Och om människan inte har tålamod kommer människan att falla in i de saker som Allah har förbjudit. أو ترك ما أوجب الله عليه. Eller han kommer att lämna de saker som Allah har gjort obligatoriska på honom. Och därför så säger Allah i Koranen: فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Att ha tålamod så som profeterna med stark vilja hade tålamod innan dig. Muslimerna ska ha tålamod, och vårt exempel är i profeterna som levde innan oss. För det spelar ingen roll hur svårt vi än får det, vi kommer inte att få det lika svårt som profeterna hade. Och Allah säger också i Koranen: فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Allah säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att vänta tålmodigt på din herres beslut, för sannoliken så vakar vi över dig. Och Allah säger också: وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Att vara tålmodig, och ditt tålamod är endast från Allah. Och den första versen finns i surat Al-Ahqaf, vers 35. Och den andra: فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, finns i surat Al-Tur, vers 48. Och den tredje: وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Att vara tålmodig, och ditt tålamod är endast från Allah, finns i surat Al-Nahl, Nahl biet, vers 127. Och så nämner Sheikhen två verser till. Den ena är Allahs uttalande: إِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Att sannoliken så får de tålmodiga deras belöning utan gräns. Alltså deras belöning är oändlig. Den är inte bestämd till ett visst antal hasanat, utan den är oändlig. Och den här versen finns i surat Zumar, vers 10. Och den sista versen Sheikhen nämner är: وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ha tålamod, för sannoliken så är Allah med de tålmodiga. Surat Al-Anfal, vers 46. Och Sheikhen förklarar de här verserna då han säger: alltså ha tålamod i att lyda Allah och håll dig borta från hans synder, och gör det han har beordrat och gör inte det han har förbjudit. Och nu kommer Sheikhen att börja förklara surat Al-Asr, då författaren säger: وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Vilket kan översättas till: vid tiden, sannerligen så är människan förlorad, förutom de som tror, gör goda gärningar och råder varandra med sanningen och råder varandra att ha tålamod. Så sheikhen fortsätter och säger: وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. Så det här är beviset på de fyra sakerna vi har nämnt. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهذا هو دين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة والصبر. إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على آذافي. Han säger, så den här suran, den här otroliga suran, är bevis för de här fyra sakerna. Eftersom att de här fyra sakerna som nämns i den här suran, de är hela islam. Alltså hela islam kretsar kring dessa fyra saker som har nämnts i den här suran. Eftersom att religionen är iman, att tro, att agera, att kalla och att ha tålamod. Att tro på det som är sant och att agera med det och att kalla till det och att ha tålamod i dess motgångar. والناس كلهم في خسارة. Och alla människor är förlorade. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Alla människor är förlorade och vilse, förutom de som gör rättfärdiga gärningar. الآية أي الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران على طريق الحلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء. Så alla människor, de är vilse och de är på väg till en undergång, förutom de som Allah har särskilt i den här suran. Och vilka är de? Det är de som tror och agerar och kallar och har tålamod. Det är de som kommer att få framgång och det är de som kommer att bli lyckliga. Och så säger han: وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَالْعَصْرِ. Och Allah, han har svurit på detta då han säger vid tiden. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är as-sadiq. Wa in lam yaqsim. Allah, han säger alltid sanningen. Och han behöver inte svära för att bevisa att det han säger är sant. Men här svär han för att bekräfta och betona att det han säger är sant. Och det är viktigt. Förstår ni? Wa man ahsanu min Allahi qila. Att ingen talar bättre eller mer sanning än Allah. Allah behöver inte svära som vi människor. Om någon tvekar på någonting som man säger, då säger man: jag svär vid Allah att det är sant. Men om Allah svär, så är det inte för att bekräfta, det är inte för att man ska tro att han inte säger sanningen eller någonting, utan det är endast för att bekräfta och betona det som kommer att nämnas i suran. Och så säger han: Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqsimu bima sha'a min khalqi. Allah har rätten att svära vid vad han vill från hans skapelse. Allah, han svär på vad han vill. فلا احد يتحجر عليه فاقسم بالسماء ذات البروج. Och ingen kan ifrågasätta Allah: varför svär du på si och så? För Allah, han svär vid as-sama ذات البروج, himlen med de mäktiga stjärnorna. واقسم بالسماء والطارق. Och han svär också vid himlen och det som kommer fram på natten, alltså denna lysande stjärna. Och han svär också bid-duha, vid förmiddagen. Och han svär också vid solen, bishamsi wad-duhaha, solen och dess ljus på förmiddagen. Wal-layli idha yaghshaha. Och han svär också på natten, den skymmande natten, natten då den skymmer dagen. Och han svär också vid en nazi'at, änglarna som kommer och sliter ut själen från kroppen. Och så vidare. Och de här sakerna som Allah svär vid, tadullu ala al-azama. De här sakerna som Allah svär vid tyder på Allahs storhet. Då han har skapat stjärnorna och han har lagt dem så fint på himlen, och dagen och natten och allting som Allah svär vid tyder på Allahs storhet. Och det tyder också på att de sakerna som Allah svär vid är någonting mycket stort och någonting mycket speciellt. Och det wa ala annahu subhanahu huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Och det tyder också på att Allah ensam har rätten att dyrkas. ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. Och Allah, då han svär vid dessa saker som vi sa, som är någonting stort eller någonting mycket fint, de här sakerna tyder också på att Allah ensam förtjänas att dyrkas. Och vad gäller skapelsen så har de inte rätt att svära på någonting eller någonting förutom vid deras herre. Så människa får inte svära eller avge någon ed förutom om de svär på Allah subhanahu wa ta'ala. Man får inte svära på al-anbiya, profeter, som vissa muslimer de säger wan-nabi, alltså jag svär på profeten. Och man får inte heller svära på statyer eller rättfärdiga människor eller ens goda samvete, heder och samvete får man inte heller svära på. Eller en Kaaba, Allahs heliga hus i Mekka, eller någonting annat. Och ett fel som vissa gör i Sverige är att de säger svär på mamma, mammas död eller något sånt där. Allt det här är förbjudet i islam och det är en form av kyrk. Som sheikhen säger att det här, هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. Så det här muslimen måste göra, han får endast svära på Allah baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, att den som svär på någonting annat än Allah, han har begått kyrk, han har begått månggudadyrkan. Och den här hadithen finns i Musnad Imam Ahmed och den är sahih. Och så nämner han hadithen där profeten sa sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. Att den som svär, låt honom då svära vid Allah eller var tyst. Det är bättre att inte svära vid någonting alls än att svära vid någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْوَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمْ وَمُسْلِمَ الْحَذَرْ مِنَ الْحَلَفْ أَوْ الْحَلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ أَيْمَانُهُمْ كُلُّهَا لِلَّهِ أَوْ بِاللَّهِ وحده سبحانه وتعالى. Så det är en plikt för varje muslim som vill svära eller avge en ed att han endast gör det vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi tänkte nämna lite andra saker om den här suran, surat al-Asr. Då Allah svär vid tiden wal-Asr, vad är det som menas med tiden i den här versen? Det som verkar vara mest korrekt är att det är generellt. Det är tiden som vi lever i, från början till slut. Och vad är det som är så speciellt med den här tiden? Det är så att allting som vi gör i detta liv sker i den här tiden. Alla underliga saker, alla bra saker sker i den här tiden. Och därför är den här tiden så otroligt viktig. Vissa lärda säger att tiden är som skattkistor. Och det man gör under sitt liv är att man fyller de här skattkistorna, antingen med bra saker eller med dåliga saker. Alltså med hasanat, bra gärningar, eller med dåliga gärningar. Och sen tar man med sig de här skatterna till nästa liv. Och där får man belöningen för det man har gjort. Så därför är tiden otroligt viktig, otroligt viktig i muslimernas liv. Och andra säger att asr, vad som menas med det är tiden som är innan solnedgången. För det är också en mycket viktig tid under dagen. Den har också en mycket hög status, som det har nämnts i vissa texter, att den här tiden har också en mycket hög status. Och vissa andra säger att vad som menas är Asr-bönen, att alla svär vid Asr-bönen, och att den också är otroligt viktig. Då alla säger i Koranen Hafidhu ala salawati wa salatil wusta, att var noga med bönerna och var noga med den mittersta bönen, som är Salatul Asr. Alltså förklaringen på den mittersta bönen är Salatul Asr. Och det nämndes också i hadither att den som lämnar Asr, hans gärningar blir nollställda. Den som struntar i att be Salatul Asr, hans gärningar blir nollställda. En enda gång, om du struntar i att be Asr, så blir dina gärningar noll. Och sen finns det lite olika åsikter. Är det att de blir nollställda för den dagen som har varit, eller hela ditt liv? Alla vet bäst. Och det sades också en annan hadith att den som missar Asr, det är som att han har förlorat hela sin familj och sitt hem och allt han äger. Att allting har brunnit upp. Så därför är det mycket viktigt att vi bevarar bönerna. Att man är noga med att be de fem dagliga bönerna. Och en annan fin sak som vi lär oss av den här suran, då alla säger att sannoliken så är hela mänskligheten vilse. De är förlorare. Innal insana lafi khusr. Vad är det som menas med förlorare här? Vad som menas är de som kommer att förlora i nästa liv. Alltså de förlorar detta liv och nästa liv. Och vissa ulama nämner att det spelar ingen roll om du förlorar alla dina pengar, ditt hus, din familj, men du har kvar din religion. Du är ingen förlorare i detta fall. Utan förloraren, det är han som förlorar sin religion. Även om han skulle äga hela jorden och allt som finns på jorden, om han inte har religion, då är han en förlorare. Och det är så här man ska kolla på saker och ting. Inte vägra saker och ting med vem som har mest bilar och finaste husen och mest pengar. Utan det viktigaste är religionen. Så de riktiga förlorarna, det är de som förlorar i nästa liv och får gå till helvetet. Och sen nämner Allah att alla människor är förlorade förutom de som har dessa fyra egenskaper. Därför är det jätteviktigt för oss och för alla muslimer att de har dessa fyra egenskaper. För annars så är man en förlorare. Om man inte har de här fyra egenskaperna, så är man en förlorare. Den första är att tro på Allah. Och som vi sa i förra lektionen, tron kräver också att du har kunskap. Därför så sa sheikhen i början på boken, vet att du måste känna till fyra saker. Och den första var kunskapen. Kunskap. Han sa inte iman. Och sen nämnde han bevis på det här är surat al-Asr. Och det första i surat al-Asr, det är inte kunskap, det är iman, eller hur? Och det ulema säger är att man kan inte ha iman om man inte har kunskap. För tro betyder att man har trott på någonting. Och att man har trott på någonting betyder att man känner till någonting. Så först måste man ha kunskap och sen tro på det. Då får man iman. Så man ska ha iman. Och man ska göra goda gärningar. Och man ska beordra folk med det goda. Och man ska ha tålamod i detta. Och det är de här människorna som kommer att få framgång. Och Sheikh Saadi, han nämner i hans tafsir, hans förklaring på Koranen, att de två första egenskaperna i den här suran är någonting som gör att muslimen förbättrar och kompletterar sig själv. Att ha iman och agera, det gör muslimen och människan till en bättre människa. Att ha kunskap och att agera. Och de två andra sakerna i suran är någonting som påverkar och förbättrar andra människor. Att man påbördar med det goda och att man påbördar varandra med tålamod. Och om man har alla fyra, då är man räddad från att gå under och från att förstöras. Och då har man sannoliken nått en stor seger. Alltså man är en riktig vinnare om man har alla dessa fyra egenskaper. Och vi finner att folk är olika, ni vet. Det finns de som har kunskap men de kanske inte agerar. Och det finns de som agerar men de har inte kunskap. Och det här nämnde vi förra veckan. Förklaring på Allahs uttalande: Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Att Allah vägleder oss till den raka vägen, den vägen som du har visat välsignelse över, och inte den vägen av dem som du har förbannat, och inte heller vägen av dem som har gått vilse. Det nämndes i tafsir på den här versen att de som Allah har förbannat, det är judarna. Varför? För de hade kunskap om Allahs bok, Taurat, men de agerade inte. Walad ba'alin, och inte heller vägen av de kristna. Deras problem var att de agerade utan kunskap, så de gick vilse. Så muslimen är inte som dessa två, utan han har kunskap och han agerar på det han kan. Och vi sa att kunskapen är ett medel för att kunna nå fram till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte bara sitta och lära sig och lära sig och lära sig, och sen så kommer det inga frukter från den här kunskapen, utan man måste be och fasta och agera på de saker som man kan. Och det har också nämnts i en athar, i en, vad säger man, en berättelse från sahaba, att när de träffades så brukade de läsa den här suran innan det att de skildes åt. Om två eller tre sahaba träffades och pratade, så läste de den här suran innan det att de skildes åt, för att påminna varandra. Och vad som också bevisar hur stor och viktig den här suran är det som Shafi'i säger, som författaren nämner. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Vilket kan betyda: hade Allah inte sänt något bevis mot sin skapelse förutom den här sura, så skulle det vara nog som bevis för dem. Och sheikhen, han förklarar detta då han först berättar för oss vem Imam Shafi'i är. Han är en av de stora lärda och en av de imamerna till de fyra madhabs som finns. De fyra kända madhabs. Ni vet, det finns Abu Hanifas madhab och Maliks madhab och Shafi'is madhab och Ahmeds madhab. De här fyra lagskolorna kan man kalla dem för. Så han är en av dessa stora imamer. Och han säger att hans namn är Muhammad ibn Idris, Muhammad son till Idris al-Shafi'i al-Matlibi. Al-Shafi'i al-Matlibi. Och sheikhen nämner inte här, men det kan vi lägga till, att han är från Quraysh. Shafi'i har också ett mycket nobelt släktskap. Han kommer från stammen Quraysh. Al-Mawlud sanat 50 wa 100. Han som föddes år 150 hijra. Och han dog 400 år 204. Och det nämns också i andra böcker att han lärde sig Koranen utan till när han var 7 år. Och han lärde sig Imam Maliks Muwatta, den här hadithsamlingen, när han var 10 år. Och han började att ge fatwa när han var 15 år, och andra säger när han var 18 år. Och Imam Shafi'i, om man läser hans historia, så finner man mycket underliga saker. Han var verkligen ett tecken och ett bevis på hur starkt minne människor kan ha. De sa att han hade ett mycket starkt minne, alltså han kunde bara se en sida i en bok och komma ihåg den, typ läsa igenom en sida och han kom ihåg den. Han hade mycket starkt minne. Så han förklarar det som Shafi'i han sa, då han sa: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Att om Allah inte hade skickat något annat bevis mot sin skapelse förutom denna sura, så hade det varit tillräckligt för dem. Och det har också sagts i en annan liknande berättelse från honom att han sa: لو فكر الناس في هذه سورة لكفتهم أو لو تدبر الناس هذه سورة لوسعتهم. Att om folk skulle reflektera över den här suran, då skulle den räcka för dem, alltså som en tankeställare. Om folk skulle reflektera över den här suran, då skulle den räcka för dem som en tankeställare. Så Sheikhen säger att om folk reflekterar över den här suran och vad den omfattar, så skulle det räcka för att få folk att hålla fast vid sanningen och att göra de saker Allah har beordrat och lämna de saker Allah har förbjudit. Eftersom att Allah har klargjort att de som tror och agerar rättfärdigt och beordrar med det goda och beordrar varandra med tålamod, att det är de som kommer att få framgång och det är de som kommer att vinna, och att resten av människor är förlorare. Så den här suran är ett bevis på ala wujub at-tawasi, att man måste ge varandra råd, wa tanasuh nasiha, samma sak som råd. Och att också ha tro, tålamod och uppriktighet. Och att det finns ingen väg till framgång och till lycka förutom genom att man besitter dessa fyra egenskaper som har nämnts i den här suran. En riktig iman på Allah och hans profet, rättfärdiga gärningar, ett påbördande av sanningen och att påbörda varandra med tålamod. Och sen säger sheikhen, han som författaren, قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري han sa det, kapitel, och så namnet på kapitlet: kunskap före tal och handling. Beviset är Allahs uttalande: ha kunskap om att ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah, och be om förlåtelse för dina synder. Surat Muhammad, vers 19. Så Allah började med att beordra med kunskap före tal och handling. Och han säger här att Imam al-Bukhari, hans namn är Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, Muhammad son till Ismail, son till Ibrahim al-Bukhari. Och al-Bukhara kommer från ordet Bukhari, kommer från ordet Bukhara, som ligger i, vad heter det, Östasien. Och jag tror det ligger vid Uzbekistan, dagens Uzbekistan. Och han föddes år 194 hijri. 194 hijri. Och han dog år 256. År 256. Då han var 62 år gammal. Och som ni vet är han som har skrivit Sahih Bukhari och andra mycket stora och nyttiga böcker. Rahimahullah, må Allah visa honom barmhärtighet. Och han nämner då Allahs Imam Bukhari nämner hans bok Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, att man ska ha kunskap innan det att man talar eller agerar. Och baserar det på Allahs uttalande: vet att ingen i världen dyrkas förutom Allah, och be sen om förlåtelse för dina synder. Så Allah började den här versen med att man ska ha kunskap, och sen att man ska göra gärningar, alltså be om förlåtelse för sina synder. Så han nämnde kunskapen före gärningar. Och det är det här som åligger varje muslim, att man ska ha kunskap om det som man vill göra innan det man gör det. För vissa muslimer ger sig in i saker och ting innan det att de har fått kunskap. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss kunskap och förståelse i religionen och ge oss framgång till att agera med den här kunskapen och kalla till den här kunskapen och att ha tålamod i att vara fasta på den här religionen och att kalla till den här religionen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.